Det har blivit dags för IG Börssnack att sammanfatta det händelserika året 2023. Kalle, vad innebär det?
Ja, nej, men det har ju hänt otroligt mycket. Alltså både om man tittar på i börsgrafen men också om man tittar ut i världen. Geopolitisk oro med allt vad det har varit. Ränteoro, inflationsoro och så en väldigt stark avslutning på börsåret. Så det finns en hel del grejer att ta upp. Vi ska också ta upp de sämsta och bästa aktierna i år.
Så ser programmet ut. Nu kör vi. Ja, det råder ju lite julstämning här i studion när vi ska gå igenom 2023. 2023 är ett år som har präglats av hög inflation och höga räntor. Det var ganska stökigt, sen har vi fått ett lättnadsrally här på slutet. Men ta oss igenom lite vad det är som händer nu och vad är det som har styrt börsen under året som sådant?
Ja, men vi måste väl börja någonstans vid att räntor och inflation har ju varit på alla släppar. Hela tiden. Och
det präglar... Det är svårt att undgå.
Ja, exakt. Det är svårt att komma runt. Och det har ju präglat både din och min ekonomi, men också hela världen och även bolagen, även de börsnoterade. Så att det är klart att det har ju präglat liksom börshumöret väldigt mycket. Exempelvis hur marknadsräntorna har rört sig, hur centralbankerna har kommunicerat, hur inflationsdata har kommit in. Det har ju varit väldigt, väldigt mycket fokus. Alltså, för något år sedan, då var det så här, ja, men nu kommer en inflationssiffra från USA. Det var inte jättespännande, men nu är det liksom så här, en vecka i förväg så är marknaden liksom jättenervös och spänd. Vad ska hända nu och vad ska Powell säga efter ett räntebesked? Det har ju fått extremt mycket utrymme både i media, men det har ju också spelat väldigt stor roll för hur börsen har rört sig när liksom investerare ska försöka liksom förstå kommunikationen. Man fick liksom vrida och vända på alla siffror som finns. Är det här positivt? Är det här negativt? Och det är ju inte så enkelt, för att det är ju klart att det var inne på nu kommer räntorna ner, men det är ju ett tecken på att ekonomin går sämre. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Det har varit mycket sånt, och jag tror också att det också speglar en börs som har gått ganska mycket upp och ner i år. Vi fick ju en jättestark start på året. De flesta experterna som sa att det blir en tuff start på året. Det fick en kanonstart på året för att sen falla tillbaka ganska mycket. Då. Mars-april fick den här bankkrisen, Credit Suisse och amerikanska regionalbanker.
Det har man ju nästan glömt bort nu, men ja, det är ju verkligen jättehändelser egentligen.
Ja, och då var man ju så nervös för okej, är det nu vi ser att någonting har gått sönder? Man är ju rädd för att när man höjer räntan, räntan har alltså höjts rekordsnabbt. Alltså i historiska perspektiv så är det väldigt snabbt som styrräntorna hos centralbankerna har höjts. Och vi vet av historiken att man brukar höja tills någonting går sönder. Det brukar bli så, även om de inte vill det, centralbankerna, så brukar det gå sönder någonting. Och det gjorde det ju då i våras.
Och i det här fallet var de här nischbankerna då?
Så. Ja, precis. Som är de mindre välskötta, om man säger så, även Credit Suisse. Då. Så att, och det var ju väldigt dramatiskt där och då, det ska vi verkligen komma ihåg. Men någonstans vi tog oss ur det, politiker visade på en beslutsamhet som fanns där och man lyckades liksom styra av det här liksom relativt väl. Att absolut, oron finns kvar där ute, men på något sätt så har marknaden gått vidare. Man känner att men det här kanske är en liksom begränsad risk. Spridningsriskerna, de är inte så, eller spridningseffekterna kanske inte är så stora ändå. Så tog vi oss igenom det och sen fick vi en stark sommarbörs. Och det är också ett tema i år, tycker jag, att är det någonting marknaden har varit så himla snabb med att ta ut, okej, nu är Fed klara eller nu är ECB klara, nu har inflationen toppat, och så har man blivit besviken under året, eller först har man blivit kanske optimistisk och så blir man besviken, och därför har också börsen varit lite av en drama queen, om man får säga så.
Börsen är ju alltid... Alla vi på läktaren skulle jag säga också, ja. Det har ju varit som att sitta och tippa på en fotbollsmatch nästan.
Ja.
Och så upplever inte jag riktigt att det har varit förut, och det är, som du säger, det har ju återspeglats i all mediebevakning också. Ja. Han är verkligen suttit liksom, som på tå och väntat på de här beskeden.
Ja, men
försök tippa vad som ska hända. Vilket är förståeligt också, för det har ju fått otroliga reaktioner varje gång.
Ja. Nej, men verkligen. Och jag har en graf bara som jag tänkte snabbt bara illustrera det vi har sett i år. Och då ser man ju då att blå linjen är ju då styrräntan i USA. Bara för att se hur fort den gick upp från 0 till 5 5%, eller strax norrut om 5%, och också då hur marknadsräntor, i det här fallet amerikansk tioåring, hur snabbt den har stigit. Och så ser man inflationen i den lilla grafen nedanför där, hur den också, ja, men man ser ju hur, ändå hur mycket den kom upp. Mm. Och också nu hur den har kommit ner och fortsätter att trenda neråt. Och det här, det, liksom, det rimmar ju väldigt väl med hur investerare har sett på risk och vad man vill äga och vilka typer av bolag man vill äga. Men det som är lite intressant är ju att amerikanska börsen har gått väldigt, väldigt starkt.
Just det, och där ska vi prata lite bolag och några som är svåra att missa.
Ja, men exakt. Vi har en graf på det här. The Great Eight, eller det finns 1000 olika benämningar på de här största teknikbolagen.
Magnificent Seven, ja, har exakt, man ibland också.
Exakt, precis så. Och vad var det du skulle citera mig på?
Ja, det ja men precis. Jag tänkte att de väger ju så tungt i index. Ja. Och jag tror att det hoppade en liten groda ur din mun senast vi pratade om det här.
Ja.
Du sa att
de
väger jävulskt tungt i index. Ja. Men det är ju sant.
Ja, jag hade kunnat sagt det värre. Men, ja. Men det gör de ju verkligen. Och man ser ju dels hur extremt bra de har gått i år, de här bolagen. Och de, som du var inne på, de väger jävulskt tungt, ja, i index.
Det får man säga.
Det har ju dragit amerikanska börsen. Det har ju förklarat kanske då varför S&P är upp ungefär 30-40%. Medan övriga världens börser har haft det lite kämpigare. Men de här bolagen har ju liksom, dels har de värderats upp och de har också levererat starka siffror. Kom också från ett väldigt svagt 2022, ska man komma ihåg. Det blir ju lite så, när man tittar och så utvärderar man ett år och så ser man, oj, de här är upp 200%, men backar du ett år till så ser man ju att det är en ganska liksom kraftig återhämtning. Så att det är inte en riktigt rättvisande bild att tänka att gud vad de här bolagen går bra, utan de kom ifrån ett väldigt svagt år innan som ju blev ett tillnyktrande från då nollräntor och liksom total risk on överallt, där man bara skulle äga det mest riskfyllda hela tiden. Och sen fick vi baksmälla från det, och nu 2023 så har de här hämtat sig lite grann. Samtidigt som det är de här bolagen som kan leverera tillväxt, och den här AI-håsen ska man inte glömma bort.
Nej, verkligen.
Den ligger ju bakom en stor del av den här uppgången.
Helt
den här
klart,
bolagen.
Och den tror jag att vi kommer återkomma till lite också. Men stora drakar det här, som sagt.
Ja.
Vi ska väl titta lite på hur småbolag också har gått i relation till större bolag.
Ja, och det är ju intressant tycker jag. För att vi vet att stora bolag har klarat sig bättre under den här turbulenta tiden. Vi vet att de har liksom generellt stabilare affärsmodeller, stabilare finanser. Man har varit bättre på att kunna försvara sina priser. Det finns en annan stabilitet, och det har också belönats i ett klimat där det har varit väldigt nervöst. Och många mindre bolag kanske då rent ut sagt haft dåliga finanser. Och dåliga finanser i kombination med en avtagande efterfrågan, svårare att behålla priser och så ökar kostnadssidan. Det har blivit en sjukt jobbig mix för många småbolag, och vissa i synnerhet, vi kommer in på några sen. Men också rent generellt att vi som investerare heller inte vill äga de bolagen, de mindre bolagen. Så det har ju funnits utflöden som har spelat roll också, och det har blivit en väldigt jobbig spiral. Men nu har vi studsat upp på slutet. Och därför tyckte jag det var kul med den här grafen, att även om vi har studsat upp, för det här är då relationen mellan små och stora bolag, så när grafen går ner, då går storbolag bättre. Och då kan vi bara konstatera att här på slutet, så även om vi har fått en viss revansch för småbolag, så har ju stora bolag hängt med den här senaste galna uppgången lika mycket dem.
Ja, men verkligen.
Så att det har inte varit så självklart att nu ska småbolag studsa upp, för det har de ju, men det mesta har ju studsat upp väldigt kraftigt. Så vi får se lite grann när vi blickar in i 2024 vilka som kommer fortsätta gå bra.
En annan lite relaterad fråga som vi har varit inne på under året är ju det här med att man har premierat större stabila bolag.
Ja.
Framförallt sådana välskötta med fina balansräkningar, kanske till och med lite utdelning.
Ja, gärna låg värdering.
Ja, men precis. Mm. Men kan man titta lite på vad det kan bli för skillnad nu när vi lämnar det här året? Eller hur har det gått under året då?
Ja, vi kan börja med att kolla på det.
Ja.
Då har jag en graf som är hämtad här från, när vi tar två amerikanska index, Russell 2000 är ju då deras småbolagsindex. Och då har man då, finns det något, Vanguard har en ETF, en börshandlad fond som är då inriktad mot tillväxtbolag i de här småbolagen då. Så man satt det i relation till större pjäser på S&P 500 som är större bolag, och då fokus på värdeaktier, gärna lågt värderade som du var inne på, bolag. Och då ser man ju också hur värdeaktier, alltså om kursgrafen går neråt, då innebär det att värdeaktier har gått bättre. Men här ser vi en väldigt tydlig...
En annalkande revansch.
Ja, men exakt. Vi gör en liten ring bara för att... Och hade vi slängt på en 10-årig amerikansk statsobligation eller vad det nu kunde vara, så hade vi också sett att det hade sammanfallit när räntan räntan kom ner och det blev lite lättnadsrally på börsen, då har tillväxtaktier gått bättre. Man har velat kanske ta lite mer risk. Det är okej kanske att den här balansräkningen inte är supersolid, för att man kan ändå leverera tillväxt. Och det är okej att multiplarna kanske är lite högre. Det blir lite lättnad överlag, tror jag. Så att här har vi ändå sett en ganska tydlig revansch för tillväxtaktier på slutet.
Verkligen. Men du, sektorer då? Vilka har gått bra, vilka har gått dåligt?
Ja, och då hoppar vi till svenska börsen igen. Och då ser vi ju lite förvånande kanske. Retail i topp, upp 47%. Och det ska ju sägas, nu vet ju jag då att i den här retail, ska man säga, klustret, så väg det är ju baserat på, alltså de väger olika mycket de här bolagen beroende på marknadsvärde och omsättning i aktien, och då väger ju Clas Ohlson och H&M väldigt tungt, och de har ju så gått klart fantastiskt. Alltså Clas Ohlson har ju gått som tåget.
Ja,
alltså
verkligen.
Men det kommer vi på sen. Men sen vi kan ju bara notera, energi har gått väldigt svagt. Och det är väl främst hänförligt kanske också till liksom sämre konjunkturutsikter. Vi har sett ett oljepris som ju trots ganska mycket geopolitisk oro har kommit ner ganska ordentligt. Och det har pressat sektorn. Bostadsbyggande, sällanköp, inte så kul. Bilindustrin, inte så kul. Det blir ju väldigt cykliskt då. Medan industri har ju tuffat på förvånansvärt bra ändå. Det måste man ju verkligen säga. Våra svenska verkstadsbolag, om man tittar då på de största, kanske har gått fantastiskt. Verkligen har stått emot. Och kanske också har blivit rimligt belönade för att man har kunnat bevisa sig en svagare marknad. Och då har det varit okej att kanske äga de lite högre värderade Atlas, Assa, Hexagon eller vad det nu skulle kunna vara, för att de ändå har bevisat sig då i en tuffare miljö.
Det har de sannoliken gjort.
Ja, och så tar vi då fastigheter. Den här har vi tagit för 2 månader sedan, så hade den där stapeln varit ganska röd. Mm. Det har sett en väldigt stark återhämtning. Ja, exakt. Och banker har egentligen varit ganska spännande att följa i år också. Men på plus i år 10%. Så att, ja, det är ändå lite intressant. Men vi kommer in på lite mer på de här retailbolagen, ja, framförallt.
Det gör vi, och ja, kul att se dem i topp. Jag tänker att i och med att man har lite mindre i plånboken, att det ändå visar sig att folk faktiskt har råd att gå ut och handla saker.
Ja, eller så tror vi i alla fall att de ska göra det, och marknaden är framåtblickande, och så blir det en revansch då efter ett uselt 2022.
Men om vi zoomar ut och tittar lite på världsläget då, nu har vi pratat lite bolag och inflation och sådär, så har vi ju en orolig omvärld under året, får man säga. Vi har
verkligen
ju ett pågående krig i Ukraina, och vi har tyvärr fått ett nytt också mellan Israel och Hamas. Mm. Och det går väl inte att säga så mycket mer än att det här är såklart främst en humanitär tragedi, men det har ju också påverkat börsen på negativt sätt. Mm. Fortsätter med en annan företeelse som vi gärna hade varit utan 2023, känner jag. Insiderhärvorna. Vi har ju flera uppmärksammade. Ja, vi har ju det här målet där 16 av 18 ICA-handlare, eller alla var inte ICA-handlare, men de har insyn på något sätt, ja, och är anställda av ICA.
Mm. Eller det var väl också familj, var det inte, kunde vara
det är man eller fru? Jag tror att det var 8 av de här som var ICA-handlare. Ah, ja. Ja. Men i vilket fall, de har missbrukat sitt informationsövertag, kan man ju säga.
Kan man säga.
Detsamma gäller ju de här Nasdaq-anställda. Den härvan har man ju nästan börjat glömma bort här. Mm. Men det här är ju de personerna som sitter absolut närmast informationen. Ja. Och kanske på något sätt blir det värst när de missbrukar den. Mm. Så där har vi också. Sen har vi ju flera fall av misstänkt analytikermassage, som man säger.
Ja, det känns som att det är ett ord som det har funnits där, men det har trendat uppåt.
Det har tyvärr trendat uppåt.
Ska man ha så här Google Trends, vad man har googlat på sig?
Jag tror att man skulle se en liten spike.
Ja, en liten. Kanske inte det första folk googlar.
Det målar ju ingen jättebra bild över marknaden.
Nej.
Det är ju inte bra det här. Nej. Men hur skulle du säga att det här påverkar förtroendet för börsen?
Nej, men jag tycker sammantaget alla de här grejerna du tar upp påverkar absolut förtroendet för börsen. Och just det här med, om vi då tar analytikermassage, det handlar ju om att bolag kanske ger då analytikerna information mer till dem än vad vi andra får tillgång till. Och det är ju det som blir då. Ja, det är ju inte okej. Så ska det inte gå till. Och det är klart att det är problematiskt. Det har vi ju sett det senaste är väl Hexatronic kanske, som det blev rätt mycket fokus på. Hur deras ledning då kommunicerade på ett sätt som att om du läste mellan raderna så sa de att det kommer komma riktigt svaga siffror här kommande dagarna.
Ja, det var ju misstänkt kursfall där dagen innan en varning.
Ja, exakt. Som svar på din fråga, ja, det påverkar absolut förtroendet, tycker jag. Och det har vi nu också sett, att marknadens dom har ju varit ganska hård också, när man känner att ledningen inte riktigt har koll på vad de gör eller om det ens är okej det de gör, och samtidigt som jag tycker man ska vara, man ska inte vara förlåtande, men man ska också komma ihåg att för många bolag har ju kommunicerat på ett sätt som har varit väldigt fel, alltså kring marknadsutsikter etc. Men det har ju hänt extremt mycket. Det har inte varit helt enkelt att guida framåt något kvartal nu för alla bolag. Det har liksom, det har svängt väldigt fort vad gäller efterfrågan, eller om man kanske tog för mycket risk för något år sedan, då kommer en enorm liksom baksmälla nu. Så att det har inte varit helt lätt heller att kunna navigera. Du kan ju fråga alla centralbankschefer hur lätt det har varit att förutspå inflation etc. Man har haft fel om väldigt mycket, så är det.
Nu har det blivit dags att lista årets vinnare och förlorare. Kalle, jag tänkte att vi gör så här. Jag målar upp dem och så får du liksom kommentera om du håller med eller vad du tycker om dem, eller egentligen vad du vill. Ja.
Eller hålla med, det är svårt. Om kursgrafen är 90%, då kommer du hålla med om att det är en flopp.
Det går alltid att ha åsikter, både upp och ner om saker och ting. Ja, men jag tänker så här. Vi börjar med flopparna. Mm. Det kanske ändå är på något sätt roligast. Enklast att hitta floppar i år, om inte annat.
Ja, verkligen.
Ja, men på med säkerhetsbältet nu, för den första är SAS. Ja. SAS ska ju avnoteras från börsen, fick vi veta lite tidigare i år.
Just det.
Är det på tiden kanske?
Ja, det var väl det.
Ja, men det känns lite så.
Det har ju varit problem under så lång period. Ja, det var väl på tid, men någonstans det är ju det som blir jobbigt här, inte bara i SAS, men många av årets förlorare. Och det känns ju lite grann att många har genomgått någon typ av finanskris i sin aktieportfölj i år. Om man bara ser till hur många småsparare som har ägt de här största förlorarna. Det har ju, alltså, nu kommer vi lista 3 aktier, vi hade kunnat lista 20 egentligen.
Ja, men verkligen.
Som har verkligen farit illa i år och som många har ägt.
Och där tycker jag SAS är en ganska intressant uppvisning i hur aktier och framförallt flöden i de här aktierna och ägande kan baseras på väldigt andra saker än fundamenta. I SAS har vi ju en vd som liksom från början har varit öppen med att efter den här rekonstruktionen som har pågått så ska det inte finnas något värde kvar till aktieägarna. Ändå är det många som har valt att flyga med på den här turbulenta resan.
Ja, nu kommer inte jag ihåg när vdn sa just de orden, men absolut. Det har ju
men man har vetat om det ett tag i alla fall. Ja, och nu ska jag sluta med flygplansliknelser här. Vi hoppar vidare.
Ja, men slutligen säga då att det har ju verkligen varit så att, som du var inne på, vi har ju sett ett beteende där när börsen var väldigt stark för något år sedan, så var buy the dip, att köpa dippen, var ju liksom var en fantastisk strategi. Och den var ju väldigt enkel, men funkade väldigt väl. Och det känns ju lite grann som att det har hängt med i ganska stor utsträckning, att när saker och ting började falla från väldigt, väldigt höga nivåer, så har det funnits ett, liksom man brukar prata om mentala börsfällor, att man gärna snittar ner sig. Och det får man väl ändå lov att säga att det har varit så, och att man gärna vill se att en aktie går tillbaka till plus minus noll. Lite sådana där fallgropar som kan ske i huvudet har vi sett ganska många exempel på i år, skulle jag säga, där man har svårt att, man kunde motivera en kurs som var väldigt högt för ett par år sedan, men man var väldigt svårt när den kommer ner lite, oavsett som du säger, oavsett att fundamenta ser åt hovetet ut, så har man ändå kunnat känna att den har fallit 80%, det kan inte vara möjligt, det är klart att ska tillbaka. Och lite det har man fastnat i, tror jag, att man egentligen kanske man borde börja stryka ett streck över de här galna åren som har varit. Det kommer aldrig bli P60 för det här bolaget. Det ska vara P20 kanske. Så det har ju föranlett ett beteende, tror jag, att man har haft svårare att kanske göra sig av med bolag som ändå har visat en ganska svag fundamental utveckling. Så.
Men låt mig då presentera nästa bolag som också har gett upphov till väldigt många sådana här mentala fällor som du nämner. Så att det passar ju väldigt bra. Viaplay.
Ja.
Total kollaps i streamingbolaget. Ja. 97% ner i år. Går det att få någon rätsida på det här, tror du?
Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig.
Och häromdagen gick de ut och sa att de höjer priset för sport. Och för bara några veckor sedan, kanske någon månad sedan, så sa ju du här att du är beredd att betala vad som helst för att få se Premier League.
Fan, kanske därför de känner att det kanske var jag som sabbade något där. De tänker att de kan dra på där.
Uppenbarligen.
Ja, nej, men jag får betala för det.
Ja, men jag tror att många är med dig. Men det blir ett intressant läge här där det blir till slut så att ingen har råd med de här dyra rättigheterna. Nej. Men det är sporter som väldigt många vill se. Ja. Och kanske filmer också för den delen. Men jag tror att sport, där har väl de känt efter att här är folk inte så priskänsliga och därför höjer de priserna på det.
Uppenbarligen, absolut. Och de här rättigheterna, de har ju kostat skjortan och det har ju straffat sig ordentligt för Viaplay. Apropå då att man var väldigt offensiv när det var bra tider och kanske tog då uppenbarligen för mycket risk som man har blivit straffade för i år. Och nyligen annonserades den här emissionen som inte var jätterolig. för existerande aktieägare som ju har blivit brutalt utspädda. Det har varit extremt tufft.
Så är det ju. Men vi går vidare till nummer 3 på listan. Och det kan ju inte vara något annat än Hexatronic.
Nej, det är en aktie det har pratats mycket om.
Vad är det som har hänt, Kalle?
Ja, vad som har hänt är väl egentligen att... ska man börja någonstans? Det här bolaget var väl det som gick allra, allra bäst innan.
Ett gäng vinstvarningar har vi sett.
I år, ja. Ja, nej, men det har verkligen varit så. Marknaden såg extremt stark ut för det här fiberbolaget. Och det blev ju minst sagt en väldigt älskad aktie. Och där man också hela tiden man kom med omvända vinstvarningar förut. Om vi blickar tillbaka lite. Man slog hela tiden förhandstipsen och guidance var positivt. Och det bara fortsatte vara positivt. Och tillväxten var enorm. Och man skulle in i USA. Man skulle in andra ställen i världen också. Och man såg den här fantastiskt fina tillväxten som skulle ske. Men i takt då... med sämre ekonomiska förutsättningar, högre räntor, mer avvaktande från andra bolag eller investeringar. Det har ju blivit väldigt, väldigt smärtsamt för det här bolaget i kombination med dels blankare, men också en kommunikation. Vi var inne på det lite förut, kommunikation från bolaget där man säger att nej, men det spelar ingen roll att våra amerikanska konkurrenter ser en svagare slutmarknad, för vi gör inte det. Och sen visar det sig att jo, det så var det verkligen. Och då blir det liksom en smäll mot ledningen hela tiden att man har så fel i sin kommunikation, och det har ju blivit väldigt smärtsamt. Och så är det som sagt många småsparare som sitter på den här, går att argumentera för att det är lite svagare händer som då i kombination med en aktie som har blivit hårt blankad, det har ju varit en väldigt, väldigt jobbig kombo. Men någonstans, det här är ju också ett, tycker jag i alla fall, lite mer välskött bolag som om man kan rida ut den här stormen och någonstans blicka några kvartal bort. Så skulle jag välja någon av de här så skulle jag nog ändå välja Hexatronic i dagens läge. För jag tror ändå att det finns många parametrar som kan ge stöd åt den här liksom, utvecklingen i bolaget och att det borde kunna smitta av sig på aktiekursen så småningom i alla fall. För nu har vi sett en brutal kursnedgång verkligen och ja, men den är jag nog mest positiv till om jag ska välja någon av de här.
Nu finns det ju plats för 3 stycken på varje lista här. Mm. Men jag skulle ändå vilja slänga in en liten bubblare som kom in sent i matchen.
Aha,
här.
Ja, vad kul.
Profilgruppen hade ett pressmeddelande här om veckan. Är det någonting du har sett?
Nej, det har jag missat.
Nej, men okej, då ska jag berätta för dig. Okay. Rubriken var bra och dåliga budskap. Nu parafraserar jag och jag kanske är lite taskig, men det var ungefär så. Vill du veta vad den dåliga nyheten var, om vi börjar med den?
Ja.
Det var ju att man hade felaktigt redovisat en kostnad på 55 miljoner kronor som då inte hade belastat det operativa resultatet. Mm. Det var i praktiken så mycket lägre med andra ord. Vill du veta vad en bra nyheten var?
Ja.
Att de har hittat felet.
Ja.
Det är ju lite tvetydigt pressmeddelande. Tänk om du går in där och bara läser rubriken.
Ja.
Ja, men det är så...
hur tog aktiemarknaden det?
Jag tror den var ner 2% och sen upp 2% samma dag.
Så
de läste väl uppenbarligen hela pressmeddelandet. Okay. Men jag tycker ändå det är ett jäkla härligt sätt att se på situationen.
Ja, verkligen.
Nej, lite för otydligt tycker jag som ändå jobbar med kommunikation. Men du, vi ska ju gå ut i dur här, så att vi ska gå igenom vinnarna nu.
Ja.
Och den första och kanske största vinnaren i år måste ju ändå vara Viceroy. Viceroy är ju den här ökända blanka firman som först förutsåg raset i SBB, sen nyss nämnda Hexatronic och till sist Truecaller. Truecaller har inte gått jättedåligt under hela året, men de var ändå ner drygt 30% på sin rapport.
Ja.
Och där har vi ju den här frispråkiga frontmannen Fraser Perring som så många ogillar, och han är ju väldigt plump på Twitter och andra sociala medier.
Ja,
men verkligen.
Ja.
Det går ju inte att säga annat än att han haft rätt i börsens kanske svåraste sport, att blanka småspararfavoriterna.
Ja, och det kanske är det som har varit framgångsreceptet, just det upplåsta småspararfavoriter, att det kan vara lättare att attackera dem kanske än exempelvis ett Hexagon som de också gett sig på. Det har inte varit lika kul. Men absolut, med facit på hand som vi ändå får säga att vi har nu när 2023 är lagt i handlingarna, så ja, det är klart att de har haft rätt.
Alla rätt kanske han inte hade.
Men alla rätt har han inte, men det är ändå värt...
Man får ge honom en liten klapp på axeln hur osympatisk han än verkar.
Ja, men blankarna generellt. Vi har ju ofta tagit upp en blankalista här i Börssnack där man har sett då hur de 15 mest blankade aktierna har gått på börsen. Och det måste ha tjänat pengar där på nedsidan. Så är det ju ofrånkomligen.
Så är det.
Ja, de har haft ett bra år, men ni vet inte hur svettigt det har varit senaste månaden.
Nummer två på listan, det är också något vi har varit inne på och några som har tjänat väldigt mycket pengar under året, nämligen de här amerikanska techjättarna.
Ja.
Hur tungt väger de i index?
Är det 30% av S&P eller något sånt där?
Jag försökte få dig att säga en svordom där igen.
Nej, men jag ska inte svara i tv. Ja, då blir mamma arg.
Men om vi säger så här då. De har ju dragit så otroligt bra under året. Ja. Hur mycket har de kvar att ge nu?
Jättesvår fråga. Men så här, man har ju pratat om koncentrationsrisker under året. Alltså allt från att en global fond är 70% i USA till att då de här big tech är 30% av ett S&P exempelvis. Det är klart att när det blir så, det är ju inte någonting positivt. Men samtidigt nu när börsen har vänt upp, då har vi sett en bred uppgång å andra sidan. Och är det någonstans som vi hittar vinsttillväxt framöver så är det ju i big tech. Så att, det är ingenting att bara så här direkt skulle säga titta på P/E-talen eller någon annan värderingsmultipel och säga oj vad dyrt det här är, nu säljer jag. För att om vi då tror, och det är en brasklapp som ska läggas där, om man då tror på vinstestimaten framåt så är de ju, då är de inte så himla farligt högt värderade och rimligen någonting marknaden kanske vill äga i ett klimat med sämre ekonomiska tillväxtförutsättningar. Så med det sagt så jag skulle inte säga så här, sälj big tech i USA, bara för att. För det är klart att de också får en medvind av lägre räntor även de. Så att, men svårt, men det är klart att de har gått otroligt starkt i år. Det går inte att komma ifrån.
Det har de.
Ja.
Sista vinnaren då.
Mm.
Det är betydligt mindre och det är svenskt. Björn Borg.
Ja.
Vem trodde att ett bolag som säljer kalsonger, visst det finns lite sportkläder där och sånt, men ja. Det är ändå en ganska stor del av businessen fortfarande. Vem trodde att de skulle gå 40% i år? Inte jag i alla fall.
Nej, och bara för att liksom, vi hade en graf där på årets förlorare och då tänkte jag, som retail då var ju den sektor som har gått bäst i år. Det tror inte jag man heller trodde kanske riktigt på förhand när vi har sett liksom, konsumentförtroende kört i botten, vi har mindre plånboken, kommer verkligen gå och shoppa. Men någonstans så har de här aktierna ändå liksom hittat rätt mycket styrka. Men jag tog med en tvåårsgraf här bara för att det är ombaserat då så att alla börjar på siffran 100. Så att det ska bli tydligt i grafen och då ser vi ju hur kraftigt de ändå kommer ner under 2022 och att det är mångt och mycket en, liksom en återhämtning vi har sett 2023. Och de här så kan jag ju verkligen säga, och det gäller ju generellt, alltså det har ju spretat extremt mycket även inom sektorer. Det har varit lätt att peka på en sektor som gått dåligt, en som gått bra, men det har samtidigt spretat väldigt mycket i sektorn. Och de mindre välskötta bolagen i sektorer har ju liksom haft det mycket tuffare. Så att någonstans, Clas Ohlson och Björn Borg och kanske H&M får väl ändå ses som de mer kvalitativa spelarna i retail-sektorn så. Och de har ju visat på fantastiska siffror. Så Clas Ohlson tycker jag ju verkligen sticker ut på den positiva sidan. Där var man ju ganska bäsigt i dels svensk och norsk konsument men också valuta mot vind. Men man har parerat det här på ett väldigt bra sätt. Och liksom H&M ändå bryter den här trenden med svaga bruttomarginaler och för stora lager. Så att de här ändå gjort, liksom, de har presterat bra rent operationellt i en väldigt utmanande marknad och så gick de väldigt svagt året innan och därför så har vi också sett en, ja men marknaden var väl för pessimistisk helt enkelt och värderades väldigt lågt, man var väldigt nervös, man vill inte äga sånt här och så visar man på lite bättre siffror och återhämtningen är ju extrem och nej, nu vet inte jag exakt liksom hur starkt alla andra bolag har gått i år, men att Björn Borg är upp 40% och H&M likaså och Clas Ohlson är upp ännu mer, det är väldigt, väldigt starkt.
Ja, men det är några talande exempel här. Vi skulle kunna lägga till Rust också till exempel. Men de rapporterar ju bara här i dagarna, så det ska bli jättespännande att se hur det går för dem.
Ja. Ja, men så, vi har ju sett vinnare lite överallt, men det var väl lite kul just eftersom retail var den sektor som hade gått bäst. Så valde vi att fokusera på just dem i det här fallet.
Och med det tror jag att det blir dags för oss att knyta ihop säcken här.
Ja.
Och vi har säkert missat massa viktiga floppar eller bolag som har gått bra eller viktiga nyheter. Men det kan ju ni fylla i med. Om det är så att ni känner att vi har missat någonting, skriv till oss så är det kul att veta. Och vi kanske ska ta och önska ett gott nytt år också.
Ja, det måste vi göra.
Ja.
Gott nytt år.
Kul att ni var med oss.
Ja,
vi är tillbaka nästa vecka. Tack.